Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Bögministeriet. Anton Renström heter jag som sitter och ska leda denna skuta. Med mig har jag två gulliga småpojkar. Den ena heter
Thomas.
Hej, välkommen.
Tack.
Och den andra heter
Camilo. Hej Anton.
Välkommen, det är ditt första för säsongen.
Ja, men det är det faktiskt, säsongspremiär.
Ja. Vi hade ju förra veckan så körde vi ett avsnitt.
Ja, vi är så
varma. Vi är varma i kläderna nu. Så vi kommer bara babbla på. Så bryt av när du vill säga något.
Absolut.
Ja. Jag tänkte på den här första veckan i oktober så är det ju en stor dag. Och det är ju
kanelbullens
dag. Den är ju lite kontroversiell, tänker jag.
Var det igår?
Igår, tisdag, var det kanelbullens dag.
Jag åt ingen kanelbulle. Det är fan...
Men varför åt du inte kanelbulle?
Men för att jag missade det.
Jobbar hemifrån.
Jag
var
vad har du för chef?
Men igår jobbade jag hemifrån faktiskt.
Ja, men din chef kunde buda en bulle.
Nej, alltså nu är ju liksom vi. Jag är ju en del av företaget. Jag är en del av det management, så att säga.
Där har vi problemet.
Ja, det är problemet.
Du måste gå och köpa din egna jävla.
Nej, men jag hade väl kanske hoppats att Filip, min sambo, skulle ta med sig en kanelbulle, men det gjorde han ju inte.
Varför bakar inte han bullar?
Ja, jag vet inte. Jag ska ta det med honom sen.
Ja, det tycker jag verkligen. Thomas, då fick du någon kanelbulle?
Nej, jag jobbar hemma. Jag såg sen på intranätet typ att de hade kallat till ett möte med 100 kanelbullar och sånt där.
Bara bullarna var kallade?
Nej, alltså det var de hade köpt in kanelbullar.
Till de anställda.
Till de anställda. Till
förlåt, remind me again. Är det här någon slags regeringsutskott du jobbar på? Eller?
Olof Palme internationella center.
Just det, så ja. Du var typ så här kanelbullar egentligen... från Alimenta. Typ så här. Du var liksom inte en fabrik eller något.
Precis. No. Med kaffe från Nicaragua. Precis.
No. 7-11 kanelbullar.
Men vad känner ni med kanelbullens dag? Tycker ni att det är bra att den finns?
Alltså jag tycker att den är uppfyller sin funktion. Jag menar, under alla år som jag har jobbat på kontor har det varit väldigt trevligt varje gång det är den här semmeldagen, kanelbullens dag. Det är liksom ingenting man går ut och marscherar på gatorna för, men det ger ju liksom en liten härlig krydda på tillvaron, tycker jag. Eller?
Mm, ja. Så positivt. Jag tänker så här att jag är lite osäker på vad det är, bara för att hylla kanelbullen. Det är liksom inget... Nej, så det är några så här bagare som har utsett den här dagen till att vi ska köpa kanelbullar.
Det är väl alltid kommersiellt.
Alltid kommersiellt.
Och hylla vårt kulturarv kanske också. Så att
det tror jag inte var syftet med det, men vi kan ju hoppas. Nej, men jag tänkte, för jag såg väldigt mycket på sociala medier igår, så var det väldigt mycket som fladdrade runt och väldigt många kvinnor. Lite yngre som faktiskt är lite irriterade över det här med att det har ju blivit så... I fikarummet så sitter man där, men och idag ska jag unna mig en bulle för det är ju kanelbullens dag. Och bara, men gud, den är så stor, kan vi inte dela på den istället? Ja. Och att det blir så mycket prat om äthets och så vidare när det är såna här kanelbullar och semmeldagar och så vidare på företag. Och jag tycker att det är intressant det där, för det är en ny generation, de är ju bara, men de tar en bulle om de vill ha en bulle. Men är man uppvuxen i ett diet 80-tal och 90-tal så är det ju känsligt det där, och speciellt på företag.
Eller att man växer upp idag med alla normer som finns på Instagram. Exakt. Och att man ska vara pinsmal. För det här, precis, som du säger just nu var precis det jag skulle säga, för att eftermiddag i Petri så tog Kristoffer Garplin upp det, att det har blivit en slags här, alla de här matdagarna gör att man typ nästan belyser vem på kontoret som har ätstörningar, för att det blir så himla uppenbart att den personen inte tar någon kanelbulle och den annan. Och sen så har vi jag personen som när jag jobbade tog 3 kanelbullar. Exakt. Och allas rester.
Skamlös.
Ja, men skamlös och ätstörningar liksom åt andra hållet. Ja. En overeater. Men det är ju faktiskt så här, absolut, man kan se det som en känslig grej och att man kanske inte ska göra sådana saker som belyser problem på det sättet. Man kan också se det som att, men gud, kom igen, herregud, kan vi bara få käka någonting? Ja. Mm. Och sen så får de som har problem bara leva med sitt jävla problem.
Eller,
så var det med det?
Ja, nej, men det var inte alls vad jag menar. Men
jag jobbar på en arbetsplats.
Det kan bli ett intressant avsnitt.
Ja, det kan bli intressant.
Kategoriskt då. En frisk fläkt i oktobernatt.
Jag jobbade på ett företag tidigare där den som var kontorsansvarig köpte in semlor. Ja. Och sen när semlorna kom så delade hon semlorna på hälften och sa då så här, när hon så här, de var så stora, man behöver inte ha en sån stor. Och nej, men alltså det var så kul, för en av mina kollegor reagerade jättestarkt. Han bara så här, men är du dum? Jag vill ha en semla, varför du delat på min semla? Jag vill ha en semla, make it whole again.
Men var det snålt eller var det
nej,
liksom...
det var för att hon tyckte att de var så stora, det räckte med en halv. Mm. Och att hon hade bestämt det då och sa det öppet inför alla. Det är också helt sjukt att man bara sa, de var så stora så man kan, det räcker med en halv.
Jag skulle säga, ett tips till alla arbetsgivare är ju faktiskt att köpa minisemlor eller minibullar.
Så man kan
och så,
ta två.
Nej, men så får alla ta hur många man vill. Liksom. Ja. Jag hade tagit 4 kanske. Och någon kanske tar en. Man väljer själv liksom. Är inte det en bra lösning?
Jo, det tycker jag är en jättebra lösning.
Jag tycker vi ska slå ett slag för minisaker utav allt. Det är jättetrevligt med miniburgare, minisemlor, minibullar.
Men då måste det också beställas massor så att man inte bara beställer små och rätt antal. Så det måste ju ändå vara dubbelt eller trippelt så att man får äta 2 eller 3 om man vill.
100%, jättemånga.
Nej, men bra.
Tänk vad komplicerat livet är nu för tiden.
Ja, det är ju det. Ja. Man ska ta ställning till, vad tycker vi om kanelbullen eller inte? Jag tycker det är mysigt. Jag tycker det är en bra start på hösten. Att man vet, kanelbullens dag, då är början på oktober, då börjar hösten. Jag tycker att det är en fin tradition, oavsett om du äter bullar eller inte.
Mm. Yes.
Men vi tar en jingle på det så ska vi fortsätta lite grann. Jo då, mina kungligheter, då har vi ju haft en begravning för cirka 2 veckor sedan när den engelska drottningen gick ur tiden.
Vad hette hon nu?
Queen Elizabeth
II.
Som gick ur tiden. Så det var ju en pampig begravning, måste vi säga, som gick genom Londons gator.
Hur mycket kostar det under det?
Alltså,
det var ju en sån här, vad heter det, statsbegravning som bara har skett sen sist var Winston Churchill.
Mm.
Det är lite sjukt. Mm. Inte ens prinsessan Diana.
Nej, hon var ju inte royal då, så det är klart hon inte fick den begravningen. Vi kan prata mer om det gärna sen. Mm. Men såg ni på begravningen?
Nej.
Jo, jag kikade in då och då. Eftersom jag tänkte så här, det kändes som en väldigt historisk ögonblick. Men samtidigt så blev jag lite... Det kändes som det var lite för mycket liksom.
Mm.
Också i svensk media. Det var som en stor sak, så att det liksom präglade nyhetsutflödet i 2 veckor och något sånt där.
Ja, gud igen.
Och direktsändning på tv och bla 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 och sådana saker. Så att det var lite dubbla känslor.
Mm. Men jag tänker också så här, dumt vetande, men hon var ju också drottning för väldigt många olika. Det var ju inte bara över ett land utan många, 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 många fler.
Mm.
Så det är klart, hon har en stor impact. Och just det att hon har levt så oerhört länge och träffat så väldigt många presidenter genom tiderna och så vidare och så vidare. Så det är klart att det är historiskt.
Mm.
Vi kommer ju inte få vara med om samma sak med hennes son. Han kommer ju inte att... han kommer ju inte att sitta som kung så länge som hon har suttit som drottning.
Nej, det är lite som vår kung faktiskt.
Ja, exakt.
Han är också ung där.
Ja, och det blir ju någonting historiskt med det. Och därför satt jag som klistrad tyckte att det var ganska coolt att se ändå hur det går till. Och hur mitt logistiska jag blir ju helt bara, men hur är det möjligt att de kan ha koll på allt det här? Det är helt fantastiskt.
Men det är ju britter, de är, det är ju så analt.
Ja.
Så liksom det är,
det är ju också så att den här dagen har ju planerats alltså, i detalj väldigt,
väldigt länge. Sen
90-talet. Ja, men det har ju funnits en
färdig plan. Man alltid var rädd hon ska ramla av pinnen.
Hon var ju 97 år.
Ja. Nej, men alltså det har ju funnits en väldigt, väldigt tydlig och liksom väl etablerad och tränad plan, inövad plan.
Men ändå, jag menar de här stackars soldaterna som då skulle bära kistan.
Som tydligen vägde skitmycket.
Alltså, såg ni hur anspända de var? Alltså, det var helt sjukt. Alltså, man såg ju hur pulsen bara steg i pannan på dem och svetten bara började lacka. För de kan ju inte tappa kistan. Ja. Det är det sista de får göra. Men hur jävla tungt måste det ha varit då?
Men det var tydligen jättetung.
Oh, alltså det såg ju galet ut. Och de såg ju ut som de var 14 år, de små pojkarna som skulle bära. Så ja, fascinerande.
Vill du hjälpa dem?
Jag ville hjälpa dem, jag tyckte de var gulliga. Men jag tyckte att de...
Ge dem ett handtag.
Jag ville ge dem ett handtag. inte just med kistan kanske. Ett annat handtag. Ja. Nej, men jag tyckte ändå att det var intressant. Och det fick mig också att... börja ställa lite frågor så här, men hur jävla royalistisk är jag egentligen?
Grät du?
Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag känner så här, men herregud, hon var så pass gammal. Gud, vad skönt för henne att slippa allt det här ansvaret. Så jag känner, hon har gjort sitt. Jag tycker mer fint att hon fick frid på något sätt. Mm. Men jag tänker så här, hur mycket royalister är vi tre som sitter här? Kan vi på någon skala så här definiera oss, Camillo?
Alltså jag är verkligen för eller emot monarkin. Och jag tycker att den på ett sätt så är det en diskussion som känns här inte så relevant just nu. Det finns så mycket viktigare saker att prata om. Att den hela, jag tror nästan att det har gynnat monarkierna i världen. Att det händer så mycket annat så att ingen orkar bry sig. Det finns viktigare saker att göra. Och jag, till en viss del kan jag tycka att de uppfyller sin funktion som någon slags... liksom reklampelare för det land de företräder. Och speciellt när de gör någonting bra som till exempel då kronprinsessan Victoria eller prinsessan Diana på sin tid. Att det finns ju saker man kan göra och skapa skillnad och liksom opinion utan att behöva vara för politisk och liksom också göra någonting som lämnar, när man lämnar efter sig någonting fint eller historiskt liksom positivt. Men jag skulle inte säga att jag är jätterojalist, även om jag är ganska fascinerad av kungligheter. Det måste jag säga att jag är.
Och Thomas då?
Men jag ska säga det här som typisk svenska inställningen. Jag är i princip emot, för det är ju liksom en rest från ett helt sjukt system. Liksom. Det är inte jämlikt på något sätt. På något sätt så betyder det någonting. Det kommer alltid att betyda någonting. Mm. Och så. Samtidigt är det så här, pragmatiskt så är det okej. Okay. Särskilt om kungahusen har reformerat sig. Som det svenska kungahuset har tagit bort ganska många olika saker. Och jag tänkte faktiskt på det när kronprinsessan Victoria gifte sig. När kungen och Silvia stod där tillsammans med Victoria stod Daniel och sen stod Daniels föräldrar alltså från Ockelbo och det var på något sätt som hela den här resan från, för Sverige har varit extremt hierarkiskt och traditionellt och konservativt och sådana saker, som hela resan hade kommit till någon sorts vägs ände, för det blev någon sorts folkhems bröllop för det här var ju, vad hette han, Daniel Olsson, vad hette han, Daniel
Westling.
Ja, familjen Westling stod där från Ockelbo bredvid. Och
det
är nästa steg i dynastin. Liksom.
Det kunde vara vem som helst.
Ja,
hon gifte sig med en av folket.
Precis. Mm. Så att då kändes det så här att då blev det liksom jag vet inte. Så att...
Och Carl Philip med typ en strippa.
Ja, det är perfekt. Också folkligt.
Jag skämtar.
Har jag missat?
Hon var i Paradise Hotel. Ursäkta alla royalister. Nej, men så här. Hela, som du säger, det är ju, hela konceptet är ju absurt om man tänker efter. Att en familj ska ha den här privilegierna och att det ska gå i arv utan att de har gjort. Alltså det är jättekonstigt egentligen. Men symboliskt så kan det ju vara... Det är liksom lite så här sagolikt. Jag tror att många blir fascinerade bara för att det är som en saga. Tänk att någon i det här fallet då Daniel Wessling eller Meghan Markle från Amerika går och blir en prinsessa liksom. Mm. Det är helt sjukt.
Alltså, skulle du vilja med?
Ja, men jag blir helt så här till mig. Jag blir helt så här, tänk att helt plötsligt bli en jävla prins. Det är ju helt sjukt.
Jag kommer ihåg att jag såg dem. Jag bodde på Läsmakargatan där hans gym låg. Så kunde man se just dem så här, komma ut tillsammans här på en lördag. Mm. Och så.
Balance,
precis.
Ja, jag tränade där.
Du med? Mm. Ja.
Nu var det inte en träningssamtal vi skulle ha, utan det var ett royalistsamtal vi ska ha. Men okej, Camilo, fascinationen då. Du tror att det har med sagan att göra varför man är så fascinerad av kungahusen. Har med prinsen och prinsessan och kungen och drottningen.
Alltså människor är ju fascinerade av folk som har pengar. Folk som har stora fastigheter och slott. Och liksom, sådana konton på Instagram har ju jättemycket följare. Och de här människorna lever ju i slott på riktigt. Har flera slott. Om man kollar på liksom den brittiska kungahuset, de har helt otroliga fastigheter. Och liksom att följa deras liv, det finns så mycket dokumentärer gjorda. Och man kollar på det här och blir så här, shit, är det här på riktigt? Och det är liksom på riktigt. Bara att det är liksom som en så här liten hemlig royal club. Eller någonting. Det är helt sjukt.
Mm. Nej, men jag tänker att det finns ju en magi som du var lite inne på, som är svårt att kopiera om du inte har haft en ett som har suttit på tronen i 350 år. Den hela grejen. Folk har ju väldigt lite insyn i vad de här människorna gör när de inte är på officiella tillställningar. För de har ju ett kök. Och de har
ett kök.
Ja, de skiter brunt om också.
Ja, de gör det.
Ja, precis. Men annars, det är inte där man ser dem. Så att jag menar, det blir ju någon sorts magi kring det som jag tror att många människor tycker att det är. Sen tror jag folk är ju, vissa länder mer än andra, är ju liksom kastsystem. Alltså de gillar ju kastsystem. Mm. De gillar att ha folk som är finare eller någonting att se upp emot och liksom gärna rangera in sig i den skalan på något sätt. Och då är det här är den yttersta polen. Alltså på,
högre än Norge.
Ja, i systemet.
Just det. Men tror ni att bögar är mer benägna att tycka om kungahusen än heterosar?
Alltså jag tror typ det.
Ja, queens. De bara älskar
yes, queens.
men det kommer ju långt senare. Jag menar, så fascinationen av kungahus har ju funnits innan det blev yes, queen.
Nej, men jag menar liksom...
Måste ju finnas något annat där i... Är det någon typ av... Jag tänker som med Diana till exempel, att man så en utsatt person och ändå så man fick så mycket sympatier med henne. Mm. Är det någon sån utsatthetsgrej att de också är så himla under lupp på något sätt och att de kanske inte har valt det här livet själva utan de så här...
Det är bara att gå.
Ja, det är bara
att gå. Alltså jag tror att det, om jag generaliserar och liksom har fördomar, handlar om att det är liksom lite glitter och glamour bakom det hela. Alltså att det är det som lockar på något sätt och att man blir lite prinsessor och prinsar och liksom som bög.
Det flärdfulla.
Skulle man vilja vara en prins eller på en prins. Det är ju liksom lite spännande, tror jag. Jag tror att det är det, men jag kanske har helt fel. Jag kanske är ute och cyklar.
Nej, jag vet inte.
Men jag tänker, vissa människor är ju mer... De är helt fascinerade och liksom läser ett svensk damtidning och liksom följer. Och det finns massa kommentatorer som kan allting. Och jag har liksom alltid känt lite... Det är klart att jag har känt när jag har träffat kungen eller kronprinsessan att det finns någonting där som är... Det är särskilt. Det är speciellt. Mm. Men inte så där mycket vardagsmässigt. Utan det som jag tänkte på Young Royals. Mm. Det satte liksom fingret på någonting. För det blev extra intressant i och med att han var kronprins. Och han satte sig i en miljö som man själv kan relatera till i skolan. Ja, hur man själv skulle tänkt och känt om man skulle gå i skolan med kronprinsen. Liksom. Mm. Att det, och få insikt. Komma nära den världen och så. Att det är lite fascinerande.
Och att man kommer...
Det blir liksom mer riktigt. Ja, det är liksom det. Inte ceremonin. Utan det är liksom ceremonierna det... eller... Mm. Och så.
Det är inte den offentliga personen som man träffar. Utan det är lite mer en...
Ja, och det är något särskilt speciellt. För
det känns som att de här serierna har fått... har gett kungligheterna ett uppsving på något sätt. Dels Young Royals, men sen The Crown har ju blivit liksom... Det är ju som en liten historieberättelse som har fått att... Otroligt många, alltså miljoner människor världen över har fått upp ögonen för någonting som man inte ens visste om. Mm. Till och med jag som är intresserad och har läst på om olika europeiska kungahus visste ju inte hela den här historien om den brittiska.
Nej.
Camilla.
Ja, det visste jag ganska mycket om faktiskt. Men hela liksom namnbytet till House of Windsor och allt det där som hände som man inte...
Alla är ju tyskar och släkt med varandra. Det är ju...
Ja. Ja, men verkligen. Det är också sjukt när man börjar så här, plugga lite på europeiska kungahus att alla är ju typ nästan släkt. Mm. Typ som Monaco, de är ju liksom från the Royal House of Hanover. Och liksom samma sak i typ House of Orange i Holland har också så här. Det är blandat alltihop, det är helt sjukt.
Mm. Jo, men jag tänkte att förr i tiden, alltså kanske inte bara i nutid, då så var det ju politik.
Ja.
Jag menar, då gifte du dig med någon från ett annat land för att stärka gränser och så vidare. Och där var det ju viktigt vem du gifte dig med för att du skulle för att få makt och behålla makt och så vidare och så vidare. Och vi ska ju inte hålla på och tipsa om massa tv-serier, men jag vill ändå tipsa om Kejsarinnan som finns på Netflix nu. Är en väldigt intressant ur just historiskt perspektiv. Just med kejsarinnan av Österrike, av Wien, som var tillsammans med kejsaren Frans. Och ur hennes perspektiv då, för hon kom ju från andra förhållanden och gifte sig in i kejsardömet. Men intressant just där att få den politiska...
Mm.
aspekten av det och se varför de var tvungna att ingå ett förband och så vidare, eller ett förbund och så vidare, så det är intressant.
Uh-huh.
Och att man inte gifte sig av kärlek. Men tillbaka till Daniel och Victoria, tänker jag så här, om det nu är att det är en man av folket som hon har gift sig med, vad tror du att det innebär för det svenska kungahuset att han nu var en svennebanan?
Men jag tänker att två saker. Ett, bara på det vi sa tidigare, man fick inte gifta sig med ofrälse. Alltså, som kronprins, eller förut innan var det ju att man skulle hitta någon annan kunglighet och så. Men jag tänker att någonting som, det var ju som när tabun eller nya saker händer som folk inte tror kan accepteras. Så är det så här, det visar sig att nej, men det här funkar ju. Och menar, han bär ju den rollen... kanske bättre än många andra prinsar och så vidare. Så att jag menar, jag känner bara att det...
Men var det så himla nytt? Jag menar, kungen gifte ju sig med Silvia Sommerlath.
Ja, och det var han kunde göra det eftersom han var kung. Annars hade pappa sagt nej. För hans pappa sa nej till hans bror under flera... Jag menar, han var prinsessan Lilian.
Mm.
Så att...
Det var bara för att han bestämde själv.
Ja.
Mm.
Så han etablerade liksom.
Så slank Silvia in.
Precis.
Slank hon förbi.
Det är ändå viktigt att männen får bestämma.
Men sen var ju inte Silvia en flicka av folket på det sättet. Som nej. Daniel var. Hon kom ju ändå från någon typ av överklass.
Vi ska inte prata om hennes bakgrund.
Nej, nej. Why not liksom?
Jag gillar Silvia.
Det ska vi inte. Jag gillar också Silvia. Så jag är jätteglad att hon kom till vårt kungahus. Tänk, vi hade inte haft de här härliga ungdomarna som jag kallar dem.
Plus att vår drottning är en blatte liksom. Det är helt fantastiskt.
Det är bra.
Varför pratar man inte mer om det? Och liksom, det tycker jag är jättehärligt. Som blatte kan jag säga så.
Mm. Nej, jag tycker också det. Men då har vi, ska vi prata lite igen med svenska kungahuset? Vad har ni för... Du har träffat Victoria, du har skakat hand med Victoria. Jag har också varit i samma rum som henne. Det var också helt så här magiskt. Men jag tänker så här, sen har vi ju Madeleine. Och sen har vi ju Carl Philip.
Ja. Och vi har kungen också.
Kungen är inte jätte... Jag blir mest störd på att varför kan han inte ha en riktig frisör som klipper det håret bak? Varför ska han se ut som en tjorv bak i håret?
Han är ju en brat.
Ja, men han är inte en brat. Han är så pass gammal att han ska vara välklippt och det ska vara nyfriserat. Det ska inte vara långt hår i nacken.
Men du är så konservativ, Anton.
Nej, men alltså förlåt. Det ser inte klokt ut. Det ser ut som en liten tjorv. Det ser ut som att man ska ha en liten hästsvans.
Han vill behålla det håret han har.
Ja, fast I'm sorry to say. Det är så här, tiden är... På tal om det, nu måste jag bara byta ämne lite grann. Tillbaka till det engelska kungahuset. Pojkarna där har ju väldigt tunt hår.
Ja.
De har ju väldigt, väldigt, väldigt tunt hår. Varför gör man inte någonting åt det om man har så fruktansvärt mycket pengar?
Vad menar du?
Fast det här tycker jag är onödigt. Varför ska de göra det för? Antingen får de ha det som de kan ju uppenbarligen göra precis vad de vill. Mm. Jag tycker de bara borde snagga sig.
Mm.
Men varför ska de lägga pengar på att försöka uppnå ett ideal som inte ens existerar, som är bara löjligt och ouppnåeligt? De håller på att bli äldre, de håller på att tappa håret. Låt dem tappa håret och låt dem vara skalliga. Alltså jag tycker det är ju bara
varför rakar de inte håret då?
Nej, men det vet väl inte jag, men uppenbarligen så trivs de väl i sitt hår.
I sitt tunna hår.
Jag tycker det är bara onödigt att hålla på och tycker att de ska se perfekta ut. De är redan snygga. Varför ska man försöka göra dem ännu mer ouppnåeliga? Kom igen.
Jag tyckte det var synd på begravningen med de små flintarna.
Jag tycker det är synd på min bild så skev och hur man ska se ut.
Satt på en liten mössa på dem när de var ute och gick för miljontals publik.
En Povel-Ramel-mössa liksom så här.
Ja. Men ja. Svenska kungligheterna, jag har faktiskt träffat alla förutom kungaparet. Jag har sett dem men inte liksom träffat dem. Men när jag har jobbat på hotell och restaurang så har jag serverat allihopa förutom då kungaparet.
Vem är trevligast?
Kronprinsessan Victoria utan tvekan, alltså otroligt trevlig. Jag träffade henne flera gånger, men när jag jobbade på Nobis hotell så hade hon en bokklubb med hotellvedens fru. Och då träffades de lite då och då och hade sin bokklubb. Och då var hon där och då hade hon precis fått Estelle faktiskt.
Mm.
Så då så var även Daniel Westling där och de gick upp och fick Nobis-sviten som de liksom hade för sig själva medan de hade bokklubb. Det var helt konstigt för de kände hotellveden. Men kronprinsessan var jättetrevlig. Madeleine också supertrevlig. Men hennes man Chris kan jag säga. Det är lite skvaller kan jag säga.
Ja.
Det är inte förtal. Han var typ lite alkis när jag serverade dem. För det var typ lunch på en restaurang i Stockholm, en känd. Och så kommer de in och vi har ganska, det var liksom efter lunchruschen så det var ganska lugnt och jag fick ta hand om deras bord. Och hon var supertrevlig, men han var typ dels inte så trevlig. Och sen så, vem dricker två öl och typ en sexa vodka på lunchen? Inte det lite konstigt?
Någon som är törstig.
Det var
Gud, vilket skvaller.
Det var inte jättetrevlig stämning tyvärr.
Var det dålig stämning?
Ja, men han kändes inte, det var liksom ingen varm, hon var jättetrevlig, men det var liksom så här, det var ingen myslunch direkt.
Nej.
Och sen Carl Philip är ju lite nördig. Han har varit på brunch på Strandhotell när jag jobbade där. Och han liksom är otroligt snygg. Och alla hans vänner ser likadana ut och är snygga. Och liksom, det är liksom som en parodi på någon slags överklass sammankomst. Men jättetrevlig.
Mm. Mm.
Mm. Men Victoria är min favorit.
Mm.
Titta på mig.
Ja.
Vad ska jag säga?
Nej, men om du har någon favorit eller om du har något att säga.
Jag har träffat alla utom Madde. Filip bara flyktigt. Alltså, mina favoriter är Silvia är väldigt fin i sättet, i varje fall utåt när jag har träffat henne. Hon kompenserar lite sin make när de är ute på officiella uppdrag om man träffar dem där. Det andra är, men annars när jag har varit haft kontakt med kronprinsessan på Svenska institutet och så. I olika saker så har hon varit. Hon är påläst, hon är intresserad, hon är down to earth. Så att jag menar, ja, det är min favorit.
Mm.
Hon känns som en, ja, men hon som är gjord för Sverige liksom, på något sätt i det sättet.
Det ska bli spännande. Det ska bli kul när hon ska få bli drottning. För vi kommer ju förmodligen att få uppleva det. Om vi får leva och friska.
Inshallah.
Så det kommer bli kul. För hon känns ju som en ny modern person.
Mm.
Jag tänker just där att hon också har varit på gaygalan och hon känns väldigt så friendly till världen.
Verkligen.
Så jag skulle gärna vilja att hon tog över redan nu.
Har ni några så internationella favoriter? Så historiskt finns det ju massa som liksom Princess Diana såklart och Grace Kelly, det är också en så här ikonisk.
Känner ingenting för Grace Kelly tyvärr.
Nej, alltså, man känner, men det är liksom ändå ganska så här ikonisk historisk person.
Som Prins Albert.
Kan du berätta om Prins Albert?
Nej, men jag tänker på det.
Piercingen.
Det är min favorit.
Det är väl också från favorit.
Han är väl från Monacos.
Ja, precis. Det är han som är storförsten.
Sen finns det ju liksom kontroversiella som typ Mohammed bin Salman.
Mm.
Saudiarabien.
Mm.
Som är liksom en tyrann snarare.
Ja, den där grisen, ja.
Det, alltså det, ja, och sen så, det känns som att man har min, vi bor ju i Sverige, i Europa, i vår lilla bubbla. Man har ju mycket mindre koll på dem, för Mellanöstern och de asiatiska kungahusen. Men det finns ju hur många som helst, i Sardömen och i Thailand. Och ja, men Mellanöstern finns i Saudiarabien, Jordanien och flera andra där, de här emiraten. Det finns ju hur många, de har ju hur många, eftersom de kan ha flera fruar så finns det ju hur många prinsar och prinsessor som helst. Mm. Alltså det är liksom sjuka listor. Var och varannan blir ju prins och prinsessa där. Medan inför det här avsnittet så läste jag lite på Svensk Damtidning på hemsidan. Och
då, inför det här avsnittet?
Ja, men för vi visste att vi skulle prata om kungligheten.
Research.
Och då så vet jag det, såg jag att jättesnopet, att danska kungahuset, helt plötsligt så har de flera av prinsen och prinsessorna blivit av, eller två eller
de tre, som här i Sverige,
blivit av med sina titlar. Och att tydligen att det var värsta skandalen, därför att alltså de berörda föräldrarna, vilka det nu är, jag har inte så koll på vilka det är där, visst fick reda på det samma dag. Så det var liksom så här jätte, de var ju helt bestörta. Mm. Att ens Men. Barn liksom går från prins och prinsessa till typ greve och typ någonting.
Oh, Stackars
dem. Men alltså jag skulle, så här, hade jag växt upp där och var prins, jag hade blivit fett jävla irriterad om jag fick gå från prins till greve. Greve låter ju som någon så här...
Jag kommer ihåg att jag tyckte att de danska prinsarna var ganska snygga när
vi var små, ja, då var de små. Jättesnygga.
Ja, precis.
Då var ju danska, de var ju Joakim.
Joakim
heter den, och sen heter han...
Hans Strubliga. Joakim. För det är hans barn som har förlorat.
Ja.
Men jag tänker, de har ju en väldigt snygg son.
Ja.
Mary och den andra, vad han nu heter.
Väldigt tjusig. De är ju väldigt tjusiga, alla de där danska barnen. Det känns som att de är modeller hela högen.
Sen finns samma sak med dem i Monaco faktiskt. De är också väldigt snygga. Vad är de heter?
Jag kan bara... den enda som jag kan, det är Stephanie.
Stephanie och Caroline. Jag
kommer ihåg.
Och Andrea. Ja. Och... vad fan är de heter? Ah, jag skiter med. Jättefint.
En favorit där. Mm. Nej, men så många har jag inte.
Ja, Rania, hon är ju väldigt vacker och hon ja. Är ganska politisk.
Ja, absolut. Det är ju ett kungahus fortfarande styr, så att det är ju helt sjukt. Mm. Det är också bara...
Min favorit är ju den danska drottningen. Jag tycker att hon är så jävla cool. Jag älskar henne. Alltså jag tycker hon är så cool. Jag tycker hon är så härlig att hon bara sveper runt och bara tar en cigg. Och hon känns väldigt sådär... väldigt relaxed.
Ja, men den här kända bilden av en cigg i en hand och en puls i andra hand. Liksom bara...
ja, alltså jag tycker hon är spännande och intressant. Så hon är nog min favorit, förutom då kronprinsessan Victoria som är min svenska favorit. Så är det nog hon. Annars så vet jag inte. Jag är inte så, det europeiska, resten av Europa är inte så intresserad av. Jag tycker mer de nordiska kungahusen mer intressanta.
Mette-Marit.
Mette-Marit.
Det är också så här...
inte hon som är ihop med en shaman?
Nej, det är syrran.
Syrran som är
ja, vad fan.
Märta-Louise.
Märta-Louise. Du ser, du kan.
Jag kan. Ett annat. Jag har ju en docka som är döpt efter Mette-Marit.
Ja. Såklart.
Så jag är ju en kunglig liten docka.
Vad gör du med Mette-Marit?
Jag brukar vabba mycket. Hämta henne på dagis och så här, när hon vill ha. Hon är ganska, hon vill ofta åka på resor. Hon vill ofta att pappa ska åka på resor. Sportlov och påsklov och sådana saker. Ja. Men vad härligt. Men Carl Philip då? Han är ändå en gay-favorit. Han känns som att han är högt uppsatt som vi gick mycket skvaller om honom tidigare, att han hade haft en relation med Peter Jöback och det var mycket så här fram och tillbaka.
När man tittar tillbaka på det känns det ju helt märkligt.
Ja.
Det bara... Men han var ju lite hemlig. Han verkar ju vara en blyg kille liksom.
Ja.
Sen är han lite som sin far. Han liksom har inte talet på samma sätt som Victoria
och
har.
Och typ gjorde det här liksom, han ska ju vara designer och så plagierar han också. Det är lite pinsamt.
Nej, han gjorde det tillsammans med någon, var det inte så? Sen gav han inte credit till.
Han grej som var ganska typ obvious plagiat typ, och att de inte ens i så fall...
Slottet Tre Kronor.
Ja. Det är lite så här, kom igen.
Sen kan man också känna sig, finns det någon design som är ny? Är inte allting plagiat av något annat? Jag tyckte att det var lite hårt.
Det finns ju väldigt uppenbara fall av plagiat faktiskt. Och
inspiration i olika saker. Carl Philip, då rycker Anton ut liksom, med sin lans.
Och så gillar han sportbilar.
Ja, vem gillar inte sportbilar?
Precis. Uff. Nej, men han verkar trevlig. Han gör ju inte jättemycket för världen liksom. Men han är ju absolut en trevlig prins.
Gud, vilket positivt.
Ja, men vi känns väldigt positiva till royalisterna.
Jag nästan skäms lite, måste jag säga.
Ja, men du ser, det syns inte. Du sitter och purrar. Så här glad vi inte sett dig på jättelänge. Det är royalties vi ska prata om för att få dig på fall.
Pratar inte om duschning eller...
Har vi några som inte är favoriter då? Har vi några royals som vi känner så här, den här...
Ja, men Mohammed bin Salman.
Ja.
Skulle jag säga.
Ja, men det känns högt. Obvious. Och sen tyckte du Chris var lite fylletråkig.
Ja, han kändes som en så här rik...
Men han är ingen kunglighet heller.
Alkoholiserad börshaj typ. Mm. Nej, men det var de känslorna jag fick.
Men jag tror att om jag skulle träffa någon så tror jag att jag skulle liksom tycka att det var skitkul att få käka middag med Camilla.
Ja, Parker Bowles.
Yes.
Ja, okej. Okay. Är du pro Camilla?
Ja, hon verkar raffsig tänkte jag säga. Vad heter
raffsig?
Det? Nej, men vad heter det?
Raffig.
Raffig, alltså så här rapp och ha humor.
Okej. Okay. Ja.
Det är kul. Mm.
Ja, så hon har egentligen inte gjort något fel. Jag tycker ju snarare synd om henne och hela liksom hur allt gick till och att det slutade bra ändå var ju, de verkar ju verkligen ha haft en otroligt stark kärlek för varandra. För jag menar, det här pågick ju under jättemånga år, alltså tiotals år och som till slut liksom ledde till att de gifte sig. Mm. Det är ju en fin historia trots allt.
Men, ja, det trodde man ju aldrig.
Nej.
Men jag har lite svårt för henne. Jag är team Diana.
Shocker. Så jävla konservativ, Anton.
Ja.
Fast det här med Diana, alltså, jag fattar inte varför folk... Det var en tragisk död. Hon hade en komplicerad situation. Men samtidigt, jag tyckte det liksom löser igenom alldeles för mycket med sina rådjursögon. Och liksom, du vet, jag köpte aldrig det där.
Oj.
Men jag tänker att hon men jag tänker Thomas, hon var så hon blev ju verkligen en prinsessa av folket.
Ja.
Hon gick ju ner till
underdog.
Folk. Ja, men alltså hon visade sig verkligen mänsklig. Sen att det var smart, strategiskt, PR-mässigt och så vidare.
Skitsamma.
Men just det här att hon besökte HIV-smittade, AIDS-sjuka patienter som ingen hade vågat ta i med tång. Mm. Alltså hon gjorde väldigt mycket som gjorde att väldigt många kanske minoritetsgrupper också kände så här, det här är en prinsessa för oss.
Mm.
Så jag tror att...
Okej, det är inte så svårt att slå de andra i den där familjen.
Jag tror inte det. Så att det var ganska lätt fångat att bli så folklig.
Ah.
Och jag tror att hon var helt rätt i tiden också. Alltså det var just där och då som man skulle göra det här skiftet.
Mm. Det var coola tiden också i Storbritannien när de hängde med pop...
Ja, men precis. När Elton John och Diana var ute och festade tillsammans med andra high society personer.
Men om man kollar på intervjuer och dokumentärer, det finns ju dels den här dokumentären typ Present Diana in Her Own Words eller någonting som är släppt nu på senare år, gjord på massa inspelningar från hennes egna liksom privata stunder med den här logopeden eller vad fan det var. Hon hade ju någon sån här person som hjälpte henne. Men, och då, har ni sett den dokumentären? Den är ju sjuk. Mm. För då har de ju spelat in henne under flera år i sina privata små. Då har hon helt öppnat upp sig för den här mannen som var som hjälpte henne. Och sen så släppte de då det här. Den fick ju massa kritik för att ska man verkligen släppa det här utan hennes godkännande. Men det är ju ganska bra. För där får man verkligen se henne som hon, alltså hur hon var privat. Och hon känns ju genuint som en fin människa faktiskt. Alltså, mycket av intervjuerna man ser är ju liksom planerade, men det här är ju inte det. Hon trodde inte att det här skulle släppas. Det här var privata inspelningar, alltså jättelånga, och sammanlagt är det typ en timmes dokumentär. Och jag tycker hon känns genuin som en fin, god människa. Och sen sa hon liksom tonfallet och hur hon pratar, hur hon liksom ser på folk, och jag förstår att folk blir lite så här, och hon var väldigt vacker och säga vad man vill, men folk blir ju lite så här, blir helt, när någon är så där vacker och snäll och liksom har personligheten, då blir man ju lite förtrollad typ. Och sen så var hon ju i egenskap av sin position världens mest kända person eller kvinna.
Ja, hon gjorde sig ju själv väldigt väldigt känd. Hon var ju duktig på att vara på de rätta ställena.
Alltså den tidens liksom i princip Kim Kardashian. Det fanns ju ingen som paparazzina följde efter med.
Jämförelse. För Kim tänker jag.
Ja, för Kim är det ju jättetrevligt.
Alltså Anton, du kommer ut som värsta Göran Royalisten.
Ja.
Man känner gränsen här.
Men är du förvånad? Man
vill inte få passera. Liksom. Mm.
Ja, nej, alltså Diana är ett kapitel. Men henne har vi pratat om i så många avsnitt, så jag tycker vi behöver inte götta ner oss mer i henne. Men jag tycker ändå att det är intressant just det där att med bögar och sagorna om prinsen och prinsessan. För man borde egentligen ha velat haft en, är det prinsen eller prinsessan man vill vara? Vad är det? För det är väldigt normativt, det är en väldigt normativ värld som de lever i.
Prinsen eller prinsessan, så det.
Nej, alltså när man då som liten homosexuell person satt och ville vara prins eller prinsessa, så det var ju inte så att man skulle få gifta sig med en av samma kön precis.
Nej.
Så det känns konstigt att man är så fascinerad av någonting som ändå som inte ligger så nära ens egna liv.
Men jag tänker också så här, när ska den första bögen komma?
Ja.
Alltså det finns någon i, jag googlar det, men en jätte okänt, jag har varit upptagen eller så här avbruten och han inte läsa klart, men det finns någon öppen i något asiatiskt kungahus.
Mm-hmm.
Något litet kungahus.
Litet så. I Bhutan.
Något litet
uppe i bergen, typ i ett kloster.
Jag hann inte se så mycket, men ja, det finns tydligen en homosexuell.
En enda royal homosexual finns det.
Men historiskt sett finns det ju jättemånga som Sveriges förra kung. Är ju liksom, var inte, det är ju inte bekräftat, men jag menar, har ni sett den här dokumentärserien på SVT?
Mm.
Det känns ju ganska liksom, utan att...
Ja, men ni vet liksom, varför kungens kurva heter kungens kurva?
Kungens kurva? Berätta
gärna den, för den är, det är ju roligt, Thomas. Jag tror att du har berättat det en gång till.
Har jag det?
Jag tror att du har gjort det, men gör det gärna igen. gör det gärna igen.
Du får gärna göra det, men visst är det i princip bekräftat att han var ju typ... Alltså, han var ju...
Ja. Nej, men det är som Gustav III också, som det fanns ett vittnesmål att han hade flugit på någon i kungsträdgården eller så, bara det är i trädgården så. Men nej, men kungens kurva, kungen blev avsugen, sög av sin chaufför som körde av vägen i den här kurvan.
Va? Nej, men sluta, det här inte på riktigt.
Ja, men googla. Internet ljuger aldrig.
Aldrig.
Kungen körde i alla fall av i kungens kurva. Därför är kungens kurva.
Och det var när han blev avsugen av en annan person som var en man. Och därför blev det kungens kurva. Det är ju en jätte... Jag älskar kungens kurva bara det här fallet.
Jag tänker mest på att om man säger på polska så är det kungens eller kurva.
Kurva. Mm.
Men det är en annan sak.
Det är en annan...
Det kanske var en två flugor i en smäll.
Det kan ha varit två flugor i en smäll, vem vet. Sen kanske kungen hade andra kurvas. Nej, men sånt är ju roligt. Men det är ju så, med den här tv-serien så är det ju, den bygger ju på berättelser som han som har gjort filmen har hört av människor som var väldigt unga på den tiden och var med i diskussionerna om vad kungen höll på med. Mm. Så det kommer ju någonstans ifrån någon typ av sanning. Sen är det ju säkert påspett och historierna växer och växer och så vidare.
Och sen så var det väl massa, liksom, om vi går tillbaka i hundratals år, så alltså, någon av de här drottningarna, som drottning Kristina eller fan det var, någon som åkte någon annanstans i Italien. Var det Kristina?
Jag tror att det var Kristina.
Ja. Det är väl flera historier om flera av de här
kungligheterna
som var bögar och läbbor.
Det är underbart. Mm. Men det skulle vara kul. Tänk om någon av de kungabarnen som finns nu, för det är ju ett antal, börjar det ändå vara. Tänk om någon av dem skulle komma ut.
Tänk om Estelle är
en flöta.
Fy fan vad det skulle vara härligt.
Ja.
Insemination, det är den nya gränsen.
Det hade varit helt fantastiskt.
Ja, så jag hoppades ju på Vickan väldigt länge att hon skulle vara lesbisk. Mm. Jag ville så gärna att hon skulle vara det. Det hade varit fantastiskt.
Vad hette ens gamla pojkvän?
Daniel Collett kanske?
Ja, precis.
Mm. Gud vad du har koll.
Ja, men du verkligen. Det är du och
den här. Men hallå, det här är lite tillskalle. Vad hette Pisa Madeleines ex?
Joakim.
Nej, Jonas.
Jonas Bergström.
Så när jag jobbade på Sturehof en gång så satt prinsessan Madeleine där med...
Gud vad de springer på Sturehof.
Vad heter han? Chris. Chris.
Mm, Chris.
Och ett gäng. Och de satt på ett runt bord. Det finns ju några längre in i matsalen. Finns det några runda bord som sitter bredvid varandra. Som är liksom inbyggda. Och sen så var det helt fullt i matsalen. Och så kommer Jonas. Med sina vänner.
Men sitter och bara, bredvid.
Nej men, och våran hovmästare som är jätterolig. Och som gillar sådana här. Han gillar ju när det händer lite grejer i restaurangen. Han säger, ja men det är helt fullt. Men vi fixar bord alldeles strax. Så väntar de en liten stund. Och sen så dukar bordet bredvid av. Nej. Och så går de och sätter sig.
Nej,
sätter de precis bredvid. Och det här, alltså det var så awkward. Jag hade inte det bordet, men jag hade stationen bredvid. Jag kunde se hur det liksom, de var ju tvungna att hälsa på varandra. Men det är liksom, hallå, hur awkward ändå.
Underbart.
Jag älskar din chef.
Jävla roligt. Ja, fantastiskt.
När man får utöva sin kungliga makt.
Ja, det var.
Men vi tar en paus där, tack. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men då Camilo, har du äran att ha veckans snackis, eller skvallris, eller vad vi kallar den. Så att du, så fire away.
Ja, nej, men så här är det. Att, jag har ju kollat lite på en serie som heter Dahmer, som baserat på den här Jeffrey Dahmer, som var en seriemördare. Det känns ju som att det här inte har undgått någon. För den här är ju tydligen på topp 5 på Netflix mest sedda serie genom tiderna. Det är helt sjukt. Det är värsta hypen.
Är den så populär?
Ja, den är sjukt populär. Jag förstår inte riktigt varför, för jag har börjat kolla på den nu. Jag har sett halva. Jag
har sett allt.
Okej, jag har sett halva och vi kommer till det, men den är ju brutal. Jag pallar ju, jag kan inte sträckkolla den direkt. Jag kan bara se ett avsnitt i taget, sen så mår jag ju illa. Men egentligen det som jag vill ta upp, som jag tycker har varit lite intressant, är att det har blivit en sån uppståndelse kring att Netflix har gett en tag som är HBTQI. Och att till exempel då, om jag kollar här vad QX har skrivit, så har de ju sagt att tittare har rasat och skrivit in och sagt att till exempel då Netflix taggade Jeffrey Dahmer-serien med HBTQ. Jag är helt paff, skrev han. Det var inte jättespännande content. Ja, det här är inte representationen vi vill ha, skrev en annan. Den här väldigt korta artikeln avslutas med: efter kritiken har Netflix tagit bort HBTQ-taggen. Ja, förutom den här artikeln, som det är ju en QX-artikel, så den går inte direkt djupdykande, kan man ju säga. Men jag blir mest förvånad över att det blir en så stor grej av det här. För att nu när jag har sett serien, typ halva, så är det ju en väldigt tydlig homosexuell karaktär. Han går på typ bastuklubb och han...
Ja, han är ju gravt homosexuell.
Han är ju gravt homosexuell. Och han, alla han träffar är ju liksom killar. Och jag blir lite, vad är det man blir arg över? Jag menar, taggen är ju bara ett sätt att kunna hitta den content man vill ha. Inte att det ska vara, jag menar, den här kan ju ha fler taggar. Det kan vara typ true crime och HBTQI. Precis som en annan serie kan ha, typ att den är både true crime och att den handlar om en jävla dra... Alltså, gud, jag vet inte, ni förstår vad jag menar.
Det kan finnas
fler taggar. Varför blir man upprörd över något sånt här?
Jag kan ändå förstå någonstans att den taggas ju i... Det är ju negativ. Alltså, han är ju en massmördare.
Han mördar
ju och äter upp sina offer. Ja. Det är ingen feelgood överhuvudtaget. Men, och är det man då som hbtq-person vill bli förknippad med att man är en massmördare? Nej, kanske inte.
Fast det är klart att det inte är det handlar om. Det betyder, kan man bara tagga positiva saker?
Det är en bra fråga, men jag tror att det är så de känner.
Ja, jag tänker varför så här, jag kan hålla med er båda. Jag tänker att hbtq-märkningen är ju främst för att man ska hitta filmer med
temat.
Med temat. Mm. Alltså, det är ju liksom inte... och inte... Det här känns inte riktigt som det är temat.
Nej, temat är ju en massmördare.
Ja. Men jag kan tänka mig också att jag tycker inte att jag bryr mig speciellt mycket. Jag såg ett halvt avsnitt, sen tyckte jag var jobbigt. Mm. För att jag vet inte vad det skulle leda till. Han skulle fortsätta mörda och liksom, du vet. Mm. Men, vad skulle jag säga? Det försvann.
Nej, men sen alltså det är ju... Sen kan man ju ställa sig mycket psykologiska frågor och säga, varför mördade han? Var det för att han ville trycka undan sin sexualitet eller alltså bla 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 så.
I serien får man ju se ett samtal som man har med en psykolog. Och där psykologen, jag vet inte vad termen var, men det finns ju en term för när någon gillar att liksom, så, han gick ju igång sexuellt på att sprätta upp folk och hålla i deras organ. Mm. Det fanns ju tydligen en term för det är ju helt sjukt. Men han var ju inte unik. Mm. Så egentligen kanske han inte är... Liksom, han var ju inte en klassisk homosexuell. Men besides the point... Jag tycker liksom att hela grejen är... Jag förstår inte varför folk blir upprörda. Man måste väl kunna tagga saker som har homosexuellt innehåll. Positivt eller negativt. Det handlar inte om att någon... Det är ingen som på riktigt väl tror att den här serien ska återspegla hur bögar är. Alltså,
men det är det som jag tror är grejen. Nu kommer jag på vad jag sa, det var precis det. Men att jag tror att det finns en sån stor känslighet i communityt kring hur man representeras och presenteras. Och att det har funnits liksom en tradition av när det har funnits en HBT-karaktär, så har den ofta varit en knasig, psykiskt sjuk person. Som har mördat och liksom, eller varit tragisk och sådana saker. Så att det finns liksom att man är superkänslig kring det.
Nej, men precis. Och jag försvarar inte de här personerna. Men jag förstår någonstans vart någonstans de kanske hittar lite irritation i den här taggningen. Ah. Och att man inte vill att det ska vara negativt, utan man vill att förebilderna ska vara positiva. Mm. Men sen det kanske är någon homosexuell seriemördare som ser på det och blir positiv att den är taggad, så det, vad vet jag. Men det är ju en fantastisk berättelse och det är också en...
Så den är värd att se?
Den är helt värd att se, och sen finns det många andra ingångar. Det finns mycket rasism som man kan ifrågasätta. Var han rasist eller inte? Hur valde han sina offer och så vidare? Det finns också teorier att Lasermannen hittar inspiration hos honom med sitt skjutande därefter. Så det är en intressant historia som man kan njuta av istället. För sen är den ju smaskig. Det är ju inte härligt att se när han håller i hjärtan och så vidare. Och det är definitivt inte trevligt att se när han mördar x antal personer som får panik helt enkelt när de inser att de inte kommer komma därifrån.
Mm. Nej, alltså den är ju sjuk den här serien. Jag klarar faktiskt inte av att se mer än ett avsnitt i taget, sen så mår man ju lite illa. Så den är ju, det är liksom verkligen klassisk morbid fascination.
Gud, ja.
Men om man bara lite snabbt återgår till det här med representation, så tycker jag ändå att på något sätt att det är viktigt att visa att... Eller, det behövs egentligen inte, men jag tycker inte att en representation av bögar eller hbtq måste vara positiv alltid. Det är väl viktigt att man visar att det också finns idioter som är homosexuella, och att det gör väl bara att man normaliserar hela, liksom, att det inte blir någon stor grej. Sen så kan man ju börja fundera, behövs ens den här taggen i så fall? Mm. Jag menar, som vissa säger, det kan väl lika gärna bara vara ett true crime drama, men den taggen finns ju för att det fortfarande kanske inte finns så mycket representation överlag i Netflix och de andra streamingtjänsternas katalog. Och då är det ju trevligt att man som, om man är intresserad, kan liksom trycka på den och se allting som har innehåll. Som...
Fast jag tror att om man trycker på den taggen så kanske man inte, det är inte det här riktigt man...
man förväntar sig få. Nej men så är det ju inte. Och jag menar så här, vi får heller inte glömma att det är inte så länge sedan som homosexualitet faktiskt var en sjukdom i Sverige. Det var 1979 som det blev klassat som ej en sjukdom längre. Så att jag menar, det är inte så länge sedan. Och det är klart att det finns ungefär människor som lever med det här och att man hela tiden blir identifierad med att man är en avart och att man är en sjukdom, att man är en pest. Man, och hela HIV-debatten som man inte ens har, man fick inte ens träffa sina anhöriga och sina pojkvänner, bla 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 bla. Det är ett infekterat sår.
Jag har en grej som kanske kan göra det lite mer tydligt. Om det vore en crime-film om pedofili och de hade satt i TBT taggen. Hade det varit okej också?
Det är ju inte samma sak.
Nej, men det här är en massmördare som äter sina manliga offer.
Ja, alltså jag vet inte riktigt. Alltså jag förstår vad du menar. Jag tycker för det första så tycker jag att det är konstigt att folk är så himla lättkränkta och blir upprörda över allt möjligt. Och jag tycker inte att det är en så himla stor grej för det första. Men för det andra så tycker jag ändå att bilden av en homosexuell eller HBTQ ska vara nyanserad. Och jag tycker inte att det är, för min del så ser inte jag, ifall jag då trycker på den taggen och det kommer upp någonting från RuPaul. Och sen så kommer upp någonting från någon dokumentär över HIV och AIDS-epidemin. Och sen så kommer den här upp. För min del, jag skulle inte reagera på det sättet.
Det är
en historisk person som uppenbarligen var homosexuell. Och om man kollar på serien så är det ju väldigt mycket homosexuella inslag. Mm. Så jag tycker inte att det är något fel. Mm. Men jag förstår vad du menar. Jag förstår, och folk blir ju liksom upprörda och det är okej. Men jag tycker bara att det är intressant att det blir en så stor grej. Jag tycker inte det personligen, så tycker jag inte det är så stort.
Nej, men precis. Jag tycker alla ska titta på den och göra sig en egen uppfattning om serien oavsett. För det är en riktig jävla snackis. Mm. Tack Emilio för veckans inlägg.
Ja, varsågod.
Jaha, hörni, mina royalister till bögministeriet.
Säg inte sådär och börja skruva på mig.
Revolution! Jag tror nog att vi är tre stycken royalister som tindrar med ögonen.
Projektion. Alltså, jag måste säga att det var en väldigt så här, intressant blandning mellan så här, royalism och kungligheter och massmördare idag.
Exakt. Liksom, så här, high and low.
Balansera.
Men väldigt lite sex. Så ja. Då undrar man lite grann så här, tror ni att det kungliga sexet är bättre än Svensson pöbel sexet? Tror du att Carl Philip är duktigare på att ha sex än någon annan?
Nej, jag tror att han är ganska tråkig. Faktiskt, tyvärr.
Jag tror inte att de är bättre, Anton.
Smakar de annorlunda?
Däremot så blev drottning Victoria var ju tydligen sextokig fast hon var så pryd. Det tycker jag var en intressant kombination.
Ooh.
Alltså den här brittiska...
Pryd och sextokig.
Ja, det är en intressant jobbig kombination.
En dubbel natur.
Ja.
Ja,
som Landby.
Ungefär som Landby, precis. Nej, jag skulle gärna smaka på Carl Philip. Jag har inga problem att smaka
det
på.
Det förstår vi, på den, Anton. På den, både bak och fram.
Både bak och fram och upp och ner och fram och tillbaka.
Det är tur att han är över 40 i alla fall.
Han är över 40, ja, det är han verkligen. Men Camilo, vad brukar vi säga? Vad vill vi för någonting?
Nej, men ni får jättegärna skriva in till oss om ni har förslag på ämnen eller om ni har några synpunkter på avsnitten eller om ni bara har en historia ni vill dela med er av. Och det får ni gärna göra på vår hemsida bogmuseet.se eller på Facebook eller på Instagram. Så hör av er jättegärna. Vi tar upp det mesta som ni skriver.
Precis. Och Thomas, var ska vi följa dig i livet?
Jag blev precis hem som jag sa förra veckan.
Det var så roligt när du sa det. För då kände jag, gud, är vi med i parlamentet? Och jag har lyssnat på det där 2 gånger efteråt. Och jag skrattar så mycket när du säger, var ska vi följa
det
dig?
Det var helt
hem.
Ärligt.
Och det var så ärligt, för du ville bara hem. Och det var så jävla ärligt. Men förutom om man följer dig hem, kan man följa dig på några sociala medier?
På Instagram.
Bra, vad heter du där?
Tomboy.
Tomboy.
Stockholm.
härligt. Mm. Och jag heter Anton Renström på Instagram. Och Camilo, vad heter du på Instagram?
Jag heter Cocolicious på Instagram. Mm.
Bra. Och följ gärna Bögministeriet och skriv in lite brev och annat smått och gott till oss. Mm. Så hörs vi om 2 veckor igen med en ny trio med Bumba. Ha det så gott!
Puss, puss, puss! Bögministeriet! Bögministeriet!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.